Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Varmt välkommen till det 55:e avsnittet av Brittas och Parisas podcast. Varje vecka om populärkultur och aktualiteter. Sånt som du absolut inte vill missa och som kanske gör att du känner dig lite mer uppdaterad.
Lite mer! Vi vill vara din machete i misären, din frälsare i fiden. Och denna vecka innebär det från Adam Sanders endtarm i nya filmen Uncut Gems. Vilsna röster kring Gina Dirawi-dokumentären och allt om Golden Globes och kommande Oscarsgalan. Kul att vara tillbaka! 2020!
Ja! Hej! Gud vad härligt.
Men ska vi snacka om det här jävla juluppehållet? Förlåt Britta, men jag kommer inte stå ut igen om vi ska göra det igen.
Nej, men ja, men nu är det så. Vissa var tvungna att vara lediga och vissa hade också ingen barntillsyn eftersom man ändå måste ge sitt barn jullov. Och då, alltså ärligt talat, jag tror att folk som också är föräldrar kanske lite grann vet vad jag pratar om, att det, så här, man blir typ helt utbränd av att barnet är hemma hela tiden. Och, alltså inte för att jag inte gillar att umgås med mitt barn, men grejen är att mitt barn gillar inte så mycket att umgås med mig. Jaha. Så att det är som, ja men va? Hon vill ju leka med jämnåriga och men då måste jag typ leka drottning och det.
Men så här, du var ju nyförlöst den här julen. Kanske inte är det nästa jul. Vi får se.
Alltså försöker du på riktigt förhandla in ett icke-juluppehåll?
Ja, ja.
För att du måste få prata om Golden Globes ordentligt.
Nej men alltså jag mår så dåligt över allt vi har missat att snacka om. Men Golden Globes! Alltså jag känner så här, de som lyssnar på den här podden, ni kanske uppskattar att det kommer så här liten bit efteråt. Jag hoppas det. För nu kommer det vad ni än tycker, helt ärligt. Du har ju sett också.
Jag har sett delar. Jag har framförallt sett Ricky Gervais öppningsmonolog. Kan vi börja där eller?
100%.
You'll be pleased to know this is the last time I'm hosting these awards. So I don't care anymore. I'm joking. I never did.
Han gick på alltså, igen, han säger att det är för sista gången, vilket man hoppades att det var redan förra gången. Jag är så trött på honom.
Är du så trött på honom? Vet du vad jag kände när jag såg det där?
Berätta.
Alltså han går upp med han går upp och säger så här: ja, jag bryr mig inte, det är sista gången jag håller i det här, så nu jävla blir det åka av typ. Det gör han så här tydligt på riktigt från början. Och sen han drar sina skämt och känner så här, för alltså de blir bemötta med, det är så märkliga reaktioner från publiken. Jag blev alldeles svettig av att titta på det. Ja. Det var, alltså, Tom Hanks ser arg ut. Och Tom Hanks tänker man är typ världens snällaste människa. Så Ricky Gervais står där och skämtar om saker som är, alltså det är så grovt. Man verkligen, nej, sa han det? Det på riktigt alltså, nej, sa han det?
Men när
och
sa han det?
Vissa saker tar han tillbaka. Men jag måste bara säga, då, det här med att han är så här, ja, då svarar han liksom på folks reaktioner med, vem bryr sig? Det är sista gången. Jag kommer inte stå här igen. Och så känner jag typ att jag vill leva mitt liv. Förstår du? Att det är så här, som om det var sista gången jag höll Golden Globes. Att bara så här, för det han säger är ju bland annat att typ okej, Apple, ni kan stå här och ta emot priser, men tänk bara på att era varor är gjorda av barn i sweatshops i Kina.
Den var alltså, otrolig. Det är så grovt.
Nej, men den det är ju helt sjuk.
Jag som såg det live, Det bästa med det var ju att de som direkt kom upp efteråt för att dela ut pris var ju faktiskt Jennifer Aniston och Renee. Nej, fan, vad heter hon? Reese Witherspoon.
Ja, och alltså det var ju alltså det var ju typ som att de fläktade sina armhålor.
Nej, men de var helt blanka i ansiktet. För att det som var hela hans poäng var att ni kanske vill göra en serie som grundar sig i socialt patos, ta ansvar för sociala frågor. Men så står ni där och får pengar från ett företag som har så här oschyssta arbetsvillkor. Alltså där folk tar livet av sig i fabrikerna. Och då zoomade de in på Apple-vdn. Tim Cook tror han heter, som också bara var helt blank i ansiktet.
Ja, det var det.
Men det,
det
som
var,
han,
det var
det bästa var ju uppföljarskämtet. Att han sa att, men om vi ska vara helt ärliga, när IS startar en streaming service, då ringer ni fan era agenter och vill komma in där. Alltså det var, ja, absolut, jag måste säga att vissa skämt tycker jag var så extremt välfunna, skarpa, roliga.
Ja.
Sen hela hans maner är det jag stör mig på. Skämten i sig, absolut, maneret. Han, jag tycker han mycket också läste från teleprompten, flackade med blicken, inte såg ut att njuta av att vara uppstickaren som han har gjort innan. De första åren så njöt han ju av att så här, vara den här personen. Nu var han lite osäker.
Men jag vet, alltså jag känner typ tvärtom. Alltså jag tycker att han, när han skulle dra det här Dame Judi Dench-skämtet, han drar en parallell mellan en katt och henne och säger då att hon, det bästa hon vet är att ligga utsträckt på mattan typ och slicka sitt skrev.
Ja, på grund av
alltså her minge. Ja, precis. Och han säger her minge, vilket är väldigt kul. Alltså det är ett roligt ord. Men mitt i det så fnissar han ju och säger jag kan inte dra det här skämtet. Så att lite tycker jag nog att det kommer, alltså som att han har kul själv.
Okay.
Så fick jag känslan.
Men jag håller med om att premissen är otrolig. Det är ju väldigt tacksamt att vara så här. Vet ni vad, nu bränner jag alla jävla broar. Jag behöver inte er längre.
Ja.
Men det här egenvärdet i att vara motvalls i sig och överlägsen börjar bli lite unket när han står och läxar upp folk om att kom inte upp här och tacka någon jävla gud och prata om sociala frågor. Ni vet ingenting om riktiga världen, säger han. Och jag la ju upp ett scoop på min Instagram att allt det här hånandet och hatandet av Apple tätt följt av att han råkar skaka fram sin klocka under ett skämt, undermedvetet. Och sen ser man honom upptäcka att fan, han har på sig en iWatch.
Mm.
Och han sträckte bort den så fort som möjligt. Det här har jag lagt upp i noga detalj på min Instagram. Och även sparat i highlights som scoop. För jag blev så glad.
Men grejen är, alltså jag menar ju inte, för att det där är ju en sån grej som kan, alltså borderline typ. Jag säger bara vad jag tycker typ. Men det som jag menar, som jag tycker att han gör bra genom att han bara okej, det är min sista gång, att han säger en sån där, det där är ju fan viktig kritik.
Ja absolut.
Och så det är ändå någonting med det, alltså, och han drar ju, alltså om Harvey Weinstein tar jag upp och Jeffrey Epstein.
Ja, det var fantastiskt.
Epstein var det.
Det var fantastiskt.
Och att han bara, ja jag vet att det är en kompis, men så här, samtidigt man bara, fast det är en kompis som har liksom allegedly, eller han är ju faktiskt dömd för vidriga saker.
Ja, men jag håller med.
Det där, ja,
allt det här var fantastiskt. Ändå. Men det som kanske glädjer oss ännu mer är ju att Tina och Amy tar över nästa år igen.
Jag vet.
Alltså denna lycka. Jag får, ska vi säga så här, vissa delar på min överkropp styvnade till av tanken nu igen. Jag tänkte så här, att vi rasslar igenom det kanske mest uppmärksammade och lite mer ljusa kring vad som skedde under den här galan. Så att vi har det sagt i podden, så ni är redo för Oscarsgalan. För nomineringarna kom ju i måndags. Väldigt stort,
ja.
Väldigt stort. Nummer ett, lite överraskande tycker jag. Awkwafina blev, och det här visste inte jag när jag såg det, första amerikan med så kallad asiatisk bakgrund att vinna Golden Globe för bästa skådespelare i komedigenren. Inte det absurt? Den första någonsin.
För vilken roll?
Hennes roll i The Farewell, alltså film av Lulu Wang som jag ska se här i veckan och som finns på bio i Sverige nu, hälsar det distributionsbolaget. Två, en ljuspunkt i mina ögon. Inget till Irishman! utan bästa film och bästa regissör, som jag tror var väntat att gå till Scorsese, mycket för tack för lång och trogen tjänst, gick till Sam Mendes och hans nya krigsfilm 1917. Jag har aldrig varit så lite sugen på någonting i hela mitt liv som den filmen. Men ännu gladare är jag att Irishman inte vann. Den har jag ju sågat sönder och samman här för några veckor sedan i podden, och det är slöseri med liv och tid. Även Marriage Story gick ju utan. Och det här tolkar jag lite som att, alltså, Netflix-hatet från filmindustrin, från de några tusen som är med i juryn, är ju så otroligt stort just nu. För Marriage Story hade jag ändå lite mer förväntat mig priser till.
Ja, den var väl väldigt favorittippad, eller hur?
Absolut.
I snacket inför. Jag har ju sett den nu och kan säga att jag, alltså, så jättebra tyckte jag nog inte att den var, så jag blir inte så här chockad att den inte vann.
Nej, jag hade hellre sett att Tarantino vann båda kategorier, bästa film och bästa regi. Det kommer också vara min inställning till Oscars. Lite heads up.
Okay.
3. Allahu Akbar premiär. Vad sa du nu då?
Ja. Det alltså, var, jo, och det såg jag. Ja! Det var väldigt uppfriskande.
Alltså, orden Allahu Akbar har för många människor förknippats med jihad. Och det är så sjukt, för en så stor del av världens befolkning så är det lika basalt som att säga herregud, men gud.
Ja, exakt.
Ja, tack gode gud för att det inte regnar idag. Alltså, det är väldigt, väldigt vardagligt, men i dessa människors ögon, om jag skulle säga det på ett flygplan, Britta.
Ja, då skulle det vara jättedåligt.
Du skulle aldrig höra från mig igen.
Skulle bli nedbrottad, inlåst i samma skåp som svarta lådan.
Det skulle vara slutet för podden. Och det här säger vi alltså för att Rami Yusef, bakom serien Rami, som går på Hulu, i alla fall här i USA, vann för bästa skådis, komedigenren. Över Bill Hader, över massa stora nominerade.
Och nu är det kanske många av våra lyssnare som tänker så här, va? Vad är det för serie? Och ärligt talat, det har inte vi så bra koll på. Det roliga är ju att han sa det i sitt tacktal. Han bara, jag vet att jättemånga, alla ni har inte sett min serie.
Ja.
Och det var ju väldigt, alltså gud vad man blev, sögs in i honom. Vilken stjärna liksom.
Vilken jävla stjärna.
Att han adresserar det faktum att så här, nej, inte många har sett. Men Allahu Akbar drog han.
Ja.
Och sen, ja, men typ, fan, jättesugen att se den där. Har du sett någonting?
Men jag har sett den, eller jag har Rami. Sett kanske de första 4 avsnitten. Det är extremt kul. Det handlar om, alltså, en modern, ung muslimsk man som bor i New Jersey, och men återigen den kluvenheten och dubbelheten på något sätt. Det både berikar och det försvårar. Med både andras fördomar men också sina egna skeva förväntningar. Och jag tycker en av de mest intressanta grejerna är när Rami ska börja dejta muslimska tjejer. Han har dejtat vita tjejer, för de har ju inga sådana här dubier kring att, som han tänker i alla fall, ligga här och där och vara ihop men inte riktigt vara ihop och sådär. Så när han börjar dejta en muslimsk tjej och hon är väldigt sexuellt på, så slattshamar han henne gång på gång på grund av sitt eget dåliga samvete, på grund av sin egen ganska skeva syn på vad hon borde vilja ha för. Alltså, det är så otroligt roligt och välspelat. Jag kände verkligen att det här är något helt nytt när jag såg.
Mm.
Så hett tips, hitta Rami. R-A-M-Y. Vidare, 4. När Kate McKinnon hedrar Ellen. Kanske bryr man sig inte så mycket om Ellen nu för tiden. Jag vet inte.
Men, jo, jag gör ändå
okay.
det.
Men Kate McKinnon, när hon går upp
ja,
där...
Ja, älskar henne.
Vem, alltså, vem annan kan vara på samma gång skör och stark, komisk, ärlig? Jag tycker hon har allt, det är sen gammalt. Och när hon berättar vilken impact det hade på henne att Ellen kom ut som gay och att det banade väg för hennes... Hon är ju med på Saturday Night Live varje lördag, alltså en av de största tv-produktionerna. Och att hon bara vågat ta sig an det här för att hon tänkte att okej, men jag kanske är en alien, men om Ellen är på TV kanske jag också kan vara det.
Even when Ellen's sitcom was at the height of its popularity, I was in my mother's basement lifting weights in front of the mirror and thinking, am I gay? And I was. And I still am. And but that's a very scary thing to suddenly know about yourself. It's sort of like doing 23andMe and discovering that you have alien DNA. And the only thing that made it less scary was seeing Ellen on TV. She risked her entire life and her entire career in order to tell the truth, and she suffered greatly for it. Of course, attitudes change, but only because brave people like Ellen jump into the fire to make them change. And if I hadn't seen her on TV, I would have thought, oh, I could never be on TV. They don't let LGBTQ people on TV. And more than that, I would have gone on thinking that I was an alien and that I maybe didn't even have a right to be here. So thank you, Ellen, for giving me a shot.
Alltså, nu började jag nästan gråta igen, känner jag. Och jag är lite generad. Jag är lite generad över det. Men det var fruktansvärt starkt. Och sen att Ellen vann återigen. Ja, det får man tycka vad man vill om. Kanske inte den mest relevanta person just nu.
Jag tycker ändå det du precis sa. Alltså, det kanske inte är så här jätte... Hon kanske inte är så banbrytande längre.
Nej.
Men om man ändå ser... Jag tycker att det är väldigt vettigt att ge henne pris för en lång och trogen tjänst.
Absolut.
Eller vad man ska
men
säga.
Jag tror att hon har liksom hängt så mycket med George W. Bush och liknande de senaste åren för att känna som att hon är i framkant. Sådär.
Uff.
Ja, det är inte så kul.
Sant.
Nummer 5. Såklart! Ytterligare Phoebe Waller-Bridge. Kross! På amerikanska galorna. Hon vann för dels skådespelerska, tv-kategorin humor och årets bästa tv-serie. Fucking Fleabag. Det är så självklart.
Gud vad härligt.
Att se henne och hennes peers gå upp gång efter gång och ta emot priser under den här kvällen. Och det som vi påpekade på vår Instagram, Britta och Parisa på Instagram, att Obama utsåg ju Fleabag till en favoritserie 2019. Varför är det lustigt, Britta?
Ja, men just det. Jag hade glömt det när du sa det. När hon det hela serien öppnar ju om det alltså första scenen i första avsnittet när hon ligger och runkar till Obama på TV.
När hennes kille sover kille ligger bredvid. Otroligt roligt. Och det här tog hon upp även i sitt tacktal och så här lät det.
Personally, I'd like to also thank Obama for putting us on his list. And as some of you may know, he's always been on mine.
Ska vi ta oss an Oscars-nomineringarna? Bara dra igenom i stora drag vad som kommer hända.
Det är i stora drag.
Den 9 februari barkade åt Fanders. De väntade ju med, du vet, Irishman, Marriage Story, Tarantino och så vidare. Och Little Women. Som jag nu har sett och tänker att jag recenserar tydligare till nästa vecka. För då finns den på bio i Sverige. Likaså har jag sett Parasite och Uncut Gems. Men det var det just nu för award season. Vi uppdateras klart löpande. Jag kommer bland annat vara med och kommentera röda mattan och så vidare på Guldbaggen på måndag kväll. Det sänds på SVT Play 17-19 tror jag. Men vadå?
Du sa ju att du skulle fixa in mig på Guldbaggen.
Vill du gå? Det är klart.
Ja!
Men gud. Så det fixa. Kan man gärna kolla på. Jag kommer tipsa vidare om det på internet. Och så är jag också med såklart. Såklart, förlåt. Men Oscarsgala-sändningen på TV4 9 februari. Stay tuned, fuckers!
Parisa, en grej som är så bra med den här podden, alltså för min egen vinningsskull eller vad man ska säga, det är att jag ofta när jag tänker i mitt huvud olika saker som är så här, är det där, alltså är det där, ska det vara så där eller borde det vara på något annat sätt? Då tänker jag oftast att jag ska dra det med dig, för du är ju som typ ett slags rättesnöre tycker jag ibland, eller vad ska man kalla det?
Alltså en bra... Vad är det finaste jag har hört?
Ja, men liksom ett så här bra bollplank typ. Om jag känner att säga så här, är jag helt fel ute med den här tanken? Så därför så tänkte jag lansera en ny vignett i den här podden. Okay. Som jag skulle vilja döpa till. Är det bara jag eller?
Otroligt!
Är det bara jag eller? Eller? där vi kan ta upp kanske lite så här dilemman i populärkulturen där man känner själv så här, ja fast va? Typ, varför har de gjort på det här sättet?
Jag är intresserad.
Och jag vill bara säga, alltså, saker händer ju när man går, när det är så lång tid mellan att vi spelar in, så går man ju samla på sig ämnen. Mm. Och jag hann uppröras något och det grövsta åt språkforskaren Lars Melins lilla inlägg på DN Debatt. Har det här nått dig?
Men vad fan?
Alls?
Möjligen.
Jag kan läsa ingressen. Den lyder så här. Får man säga dvärg och indian? Heter det handikapp eller funktionsvariation? Förbud mot vissa ord löser inte i praktiken olösliga problem. Istället väcker det osäkerhet och skapar tystnad hos vanliga svenskar. Obs, vanliga svenskar. De enda som är nöjda är språkaktivisterna själva, skriver språkforskaren Lars Melin. Ja. Man basically kan man ju koka ner hans budskap till att det är bara ett långt, men det får man väl inte säga i det här jävla landet längre.
Exakt, det behövdes fast en liksom språkforskare. Han behövde en femårig-ish utbildning för att kunna formulera den åsikten. Man får inte säga vad man vill.
Ja, men exakt. Och då ville jag ta upp det här med dig. Men grejen är det som händer då när det går en stund mellan att vi hörs och spelar in. Då är det faktiskt att den repliken på det här debattinlägget lät ju inte vänta på sig. Jag tror att jag kan räkna till ungefär 7 andra rubriker på där Svenska språkrådet har uttalat sig. Det är 8 andra språkforskare som har pratat om såklart vikten av att man kan faktiskt ha, alltså det kan finnas politisk sprängkraft i att döpa om olika saker och att det faktiskt, han tar ju upp liksom normkritik som en dålig sak. Så att, han blev ganska, det haglade över honom kan man säga. Så då fick jag hitta ett nytt ämne till min vignett. Är det bara jag eller? Mm. Frågan som jag egentligen ville ta upp i det där, även om ämnet i sig liksom redan har fått möta rättmätig kritik, så skulle jag vilja säga när det är sådär, men det får man väl inte säga längre. Det jag undrar i det är sådär, vad är det man är rädd ska hända om man säger det? Förstår du vad jag menar då? Alltså, vad är straffet? För det är ju inte arkebusering direkt. Alltså om du nu använder ett ord och säger så här, men det blir ju sånt himla liv. Så här, vad är det för, alltså, förstår du? Vad är egentligen det där hotet som folk liksom målar upp?
Men det är ju första gången de har behövt känna att de har, det finns fallgropar. När jag, om jag går in i en matbutik eller i en, det finns tusentals sätt jag kan göra mig själv misstänkliggjord på. Det är så mycket jag aktar mig för, hur jag beter mig, vad jag säger, hur jag ser ut. Det är första gången vita majoritetsbefolkningen behövt anpassa sig på något sätt till någon annan. Förutom då social klass såklart. Så jag tror att
Jag menar så här, när folk då säger så här, jaha, och då ska vi behöva göra det här. Då menar jag bara så här, vad är straffet för dig om du inte gör det? För det är ju bara att allting fortsätter som vanligt, eller hur? I var människas vardag så går det ju förvånansvärt enkelt att ändå fortsätta säga saker som man ju inte får säga längre i det här jävla landet. Alltså förstår du, det är som att folk har så otroligt liten tröskel för att känna sig kränkta när det gäller sånt. Och det är det jag tycker är så otroligt konstigt att folk är så, alltså då verkar så rädda för saker som man inte får säga i det här jävla landet. För bevisligen så går det typ ganska bra. Mm. Du kan till, ja, alltså det är någonting där som jag liksom inte riktigt får grepp om. Att det faktiskt är ett problem. Mm. För jag tycker att väldigt många seglar genom livet och det inte är ett problem.
Ja, alldeles för många.
Men okej, så nytt ämne under vignetten, är det bara jag eller?
Ja.
Kommer här. Är det bara jag eller? Dokumentären Älskade Husby som nu finns på SVT Play. Mm. Den gissar jag att du inte har kunnat se för SVT Play funkar inte utomlands.
Ja, jag är ju också uppvuxen i Husby så det känns ju extra plågsamt. Ja.
Ursäkta?
Min familj bodde i Husby i 13 år.
Du bodde i Husby?
Ja, fast jag var ju, jag föddes ju sist så att säga. Så jag flyttade när jag var 6 år gammal. Och mina föräldrar skilde sig och så vidare.
Ja, det är intressant, för jag har ju också bott i Husby.
Ja, just det.
Så jag känner ju extrem nostalgi, även om det då inte är under tiden som avhandlas här. Nej, okay. Och jag bodde ju då i vuxen ålder i Husby. Men det är ändå stark nostalgi, och det var väl också mycket av anledningen att jag tittar på det här. Det är väldigt, vad ska jag säga? Alltså jag har väldigt mycket känslor för Husby. Jag bodde där i liksom en viktig tid av mitt liv, även om det inte var min uppväxt. Storyn är i alla fall att det börjar med att en tjej som heter Soledad tog kontakt med en fotograf som heter Maud Nykander, som under starten av Fryshuset, alltså tidigt 90-tal, plåtade massa bilder på ungdomarna som hängde där. Och Soledad tog kontakt med den här fotografen för att hon vill visa bilderna för sin dotter. Och det blir då, Soledad kommer från Husby. Det finns en massa andra Husby, då liksom Husby-profiler typ, som är plåtade, som de då följer upp och tittar hur de lever sina liv så här 30 år senare. Det finns också i det här materialet från Fryshuset, det finns bilder på en väldigt ung Ken Ring. Mm, det givetvis. Finns bilder på en väldigt ung Petter. Alla de där rapparna, typ Latin Kings är såklart med på sitt hörn och så här. Första delen heter I skuggan av hiphoppen. Okay. Förutom Soledad så får vi träffa en kille som heter Matte, som uppenbarligen, alltså det verkar som att han så här drogs in i ganska tung kriminalitet. Det finns en tjej som heter Bahar som var värsta rap-tjejen och som sen i vuxen ålder är advokat. Och det tycker jag är superintressant. Men nu kommer då min fråga, är det bara jag eller känns dokumentärer som handlar om hiphop och som vägen ur betongen rätt sliten? Alltså vi snackar 1A Rapper's Delight går igång i vignetten typ.
Jag vet inte om du vet det, men du pratade med en person som har gjort en dokumentärserie som heter Cherry, Ut ur mörkret.
Jag vet, detta vet jag.
Det känns väldigt personligt påhopp detta.
Nej men det är inte.
Nej.
Jag alltså snackar inte om dig, för jag är helt säker på att den är gjord på ett bra sätt. Men jag känner bara så här, det finns också ett väldigt slitet sätt att göra
100%. En
dokumentär om hiphop. Man bara, ska vi se Käppe, Rodde, Dogge och Salla återigen sitta i en synk? För jag känner så här har man hittat de här personerna i Husby. De berättar om sin uppväxt, om hur de blev bemötta. Bahar berättar hur hon blir bemött när hon som ung kaxig rap-tjej säger att hon vill bli advokat när hon blir stor. Mm. Det var ju ingen som trodde att hon skulle bli det. Och hela den grejen, de går på sina gamla gator i Husby och Akalla. Alltså, man pratar om hur området byggdes. Det finns här arkivbilder från när miljonprogrammen växte fram. Då tycker jag att det känns så här trött att dra in typ Latin Kings i det hela.
Nej, men så här är det. Jag tror att Latin Kings och Company är en kofot in i detta. Maud Nykander är en otrolig person. Hon har gjort dokumentären Palme, som ni kanske minns. Den var alltså en av de bästa dokumentärer jag har sett. Fick jag många guldbaggar för den. Och jag tror att för hennes generation också så är det en enkel inkörsport. Jag hoppas att det leder till att förmänskliga andra öden också, som du säger Bahar till exempel. Men absolut, det är ju slitet. Och nu också med allt som sker kring eller allt som var kring allting om skjutningar och orten och hit och dit. Ja. Det vi fokuserade på i Cherry-dokumentären var ju att hon är med och ger de här människorna stolthet och hopp. Men hon försöker inskärpa i dem att alternativen kan inte bara vara att bäckna eller bli som Zlatan eller bli som Cherry. Alltså vara kriminell eller försöka make it inom sport, Martin Mutumba. Eller ta vägen genom musik, utan det behövs andra framtidsutsikter också. Så jag håller med och jag förstår.
Ja, men och grejen är också så här, jag känner det, alltså det framförallt kände så här, dels hade det ju funnits en väg att gå, till exempel dra dra då paralleller, göra det ordentligt och dra paralleller till att gangsterrappen då från orten är ju det som toppar listorna idag. Alltså det kan ju finnas något i det, men att man liksom sitter och snackar med Ken Ring, alltså no offense, men jag känner liksom att jag bryr mig inte riktigt om vad Ken Ring säger idag. Alltså på samma sätt som du kanske tycker att Ellen känns som en icke-relevant person. Ja. Så jag har liksom, det är något med så här, Salla från Latin Kings. Jag är mer intresserad av vad Bahar, försvarsadvokaten Bahar, har att säga.
Så kan man känna. Men det som är intressant med Salla och company, att man så gärna vill måla upp dem som att de är det unika exemplet. De är ju inte framlyfta i någon... Liksom, de är inte chefer på produktionsbolag. De är inte uppe i någon 1% elit. Alltså, det är inte någon, det blev ju inte någon ABBA-dröm av dem. Så jag tycker att det här är falskt också. Jag har jobbat mycket med dem i olika sammanhang. Och de har ungdomsverksamhet i Norsborg. Har sin studio i Norsborg. Får liksom jobba månad till månad och ta sig fram på det sättet. Det är absolut ingen Benny Andersson-tillvaro. Så jag tycker också att det narrativet är fejk.
Just det.
Inte att de själva målar inte upp det så, men att andra så gärna vill att de ska vara det.
Så då kan man väl säga att vi är ändå överens om att det finns typ en lite mer intressant och kanske tajtare story att dra i det här, och utan att göra för stora hiphopväxlar.
Är det bara jag eller?
Ska vi be folk löpande tipsa och nominera grejer på Britta och Paris?
Ja, gärna. Alltså, är det bara jag eller? Ja,
frågelåda! Extremt kul.
Ja!
Britta, det känns ju som en annan värld mot sist vi pratade på många sätt. Men en sak som kommit och gått, kanske inte gått för fullt ut, är dokumentären Vad hände Gina Dirawi?
Det blir Gina Dirawi som får uppdraget som årets julvärd.
25-åringen blir den yngsta julvärden.
Gina Dirawi kommer att få mycket att göra i december.
Gina Dirawi!
Det året vi valde Gina så kändes det väldigt träffrätt.
Hon var en röst för oss, för vår generation.
Så före sin tid, vilka förebilder gick hon på? Ingen aning.
Och jag underskattade den våg av hat som skulle välja in mot henne.
Men kommer du ihåg hur du reagerade när du först fick veta att hon skulle bli det? Nu är det cirka 4 år sedan.
Ja.
Vad tänkte du?
Wow! Ja. Typ. Alltså jättekul just av den anledningen att det var något nytt.
Ja, det är inte jättekul så här, åh, vår kompis David Sundin ska leda Mello. Det är kul på ett sätt, wow, vilket modigt, vilket modigt val av SVT, ärligt talat. Jag var redaktör för Gina vid tillfället och vi är vänner, så jag är ju med och pratar i den här dokumentären en del. Det som hände var att hon blev hotad och hatad till nivån att hon behövde livvakt dygnet runt. Otroligt känslosamt att vara med och prata om den här perioden faktiskt. Det är producenten Jane Magnusson som ju har gjort filmer som Ingmar Bergman, Ett år, ett liv tror jag att den heter. Hasse och Tage som gick upp nu i år. Och en grej hon gjorde så effektfullt var att rada upp alla de här mäktiga männen som är med och snackar, som Bengt Magnusson, Per Lernström, som ju har liknande uppdrag men aldrig mottagit på något sätt samma hot och hat. På många olika sätt så visar Jane den här otroliga klyftan. Och den är intressant i sig. Jag kan tänka mig att återkomma till den. Men däremot, reaktionerna kring den skulle jag jättegärna behöva bolla med dig. Också lite på ett, är det bara jag eller maner?
Mm. Kul!
Ja, du har
faktiskt redan.
Du har fått ett mail av mig med lite några stycken ur en krönika av Cecilia Hagen som också är med på spåret med sin unge son Jonathan Unge och
som du är besatt av, ingen stor grej.
Om du vill iklä dig Cecilia Hagen rollen här.
Ja. Gina Dirawi är en av de vackraste människor jag vet. Det väcker avund.
Punkt. Härnäst.
Gina Dirawi förekom under några år oavbrutet i rutan som programledare för alla de mest glamorösa tv-programmen. Det väcker ännu mer avund, särskilt om man är ung och kvinna och intelligent och muslim och vacker till råga på eländet.
Punkt.
Men det allra värsta var att hon skulle få bli allas vår julvärd. För att hon var vacker och ung och begåvad och muslim och kvinna, visst. Men mest av allt för att en korkade tv-chef som presenterade henne i rollen fastslog att hon hade tjatat sig till den.
Punkt.
Detta är den yttersta dödssynden för vilken kvinna som helst. Att inte vänta på att bli uppbjuden. Något mer provocerande finns inte. Och är man dessutom ung och vacker och smart och muslim leder det till livsfara, till säkerhetsvakter, till en tillvaro i skräck.
Åh, Cecilia. Nu kanske folk där hemma redan anar varför jag valde ut just de här utdragen. Eller varför jag ens ville läsa upp den här texten. Britta, vad tänker du om Cecilia Hagens lilla text?
Ja, alltså att det fokuserar väldigt mycket på utseendet. Eller?
Det är en del utseende, va?
Ja.
Ja. Och det här känns som en generationsgrej också, kände jag när jag läste igenom det här först. Jag känner nästan att någon redaktör har bett henne. Kan inte du slänga in att hon är intelligent också?
Tror du att grunden till att folk som blir provocerade av Gina Dirawi blir det för att hon är vacker?
Jag tror inte att Gina ser sig själv som vacker i första hand. Jag har aldrig heller upplevt att det är det hon framförallt satsar på.
Nej, jag menar, det är ju en minimal, för att säga icke-existerande del av hennes framgångsrecept. Ja. Alltså hon är ju verkligen en person som är där hon är på grund av hårt jobb. Alltså jag skulle vilja säga humor. Ja. En väldigt stor ingrediens i hennes kändiskap, ja, eller hennes tv-roll.
Fokus i serien är definitivt att Gina blev en så otroligt hatad person och hotad för att hon i första hand är muslim och inget annat. Sanna Nielsen, också betraktad som vacker skulle jag vilja säga, blev inte hatad på grund av det när hon blev julvärd och så vidare.
Nej, exakt.
Men på samma spår, att inte kunna ta till sig vidden och djupet i problematiken, så har vi ju faktiskt i samma dokumentär just detta representerat av kanske Sveriges främsta frågeteckenperson just nu, Danny Saus.
Jag tror inte Sverige var redo för att uppleva Gina. Att känna hennes självsäkerhet. Så jag tror att det talar ganska mycket för det svenska folket tyvärr. Att Gina inte blir premierad så som andra unga tjejer blir premierade när de gör något bra och stort.
Alltså det här går ju att skratta lite åt, men han gör ju till slut en väldigt bra poäng. Just att hon inte premieras på samma sätt som andra framstående kvinnor. Och sen är det ett otroligt välfunnet montage. Allt ifrån Sara Sjöströms vinster till när Carola så där lyriskt vann för Främling när hon var 16. Hon blir som upplyft som en jävla helgon. Det är Jane Magnussons expertis här. Men det han säger är ju att det är Ginas självsäkerhet som ligger till grunden för det här.
Mm.
Att hon borde ha varit om hon hade varit underdånig på något sätt, att det kanske hade gått bättre. Och det finns en Meghan Markle-aspekt i det här, apropå allt vi har missat att snacka om.
Åh, ja.
Alltså många vill ju dra nu, va? Kan vi säga, från kungahuset. Men, och många vill ju säga att det är inte på grund av att hon har svart förälder, utan det är för att hon är en så störig uppstickare, dryg och har hybris, vill många få det till i brittisk skandalpress. Och det är återigen det här att inte kunna själv inse varför man har den blick man har.
Mm.
Att man blir irriterad av en utländsk person, inte på grund av det utan för att den är dryg. Men du skulle inte tycka det om det var Sanna, återigen.
Nej.
Eller Kristin Meltzer, eller Carina Berg, vem fan som helst. Och Danny fortsätter och det han säger här sätter på något sätt fingret för mig varför det här har fått pågå så länge.
Men jag tror också att det är en väldigt, väldigt liten skara människor som skäller på Gina. Men tyvärr är det också de minsta hundarna som skäller mest.
Det är väl en ganska etablerad sanning att det är kanske inte så många sådana här tomma ägg på Twitter.
Nej, men jag tror att det är ett problem att man förminskar frågan till att nej, men det här är ingen fara egentligen. det här är bara, som han säger, en liten grupp hit och dit. Och jag tror att just den inställningen har gjort att vi har låtit det här pågå så länge. Men det jag ser det som är att dels var det inte så få, absolut inte. Och dels så är det ju symptomatiskt. Det här är ju ytterligheterna, de vågar säga de här sakerna. Jag läser upp ett handskrivet hatbrev i dokumentären. Att någon sätter sig ner och skickar ett brev till en 23-årig kvinna. Att hon har förstört Sverige och svenska julen. Jag önskar att den här dokumentären hade belyst ett samhällsproblem. Snarare än att det är väldigt, väldigt synd om Gina Dirawi. Och det känner Gina också, vet jag, for a fact. Och jag tänkte dra igenom, när jag har dragit igenom alla sociala kanaler, krönikor och liknande. Tre återkommande tankar och åsikter kring dokumentären. Och bemöta dem.
Mm.
Nummer ett. Hatet Gina får är bara på grund av hennes antisemitiska åsikter.
Men det har att göra med att hon är palestinier.
Exakt.
Själv. Ja.
Om hon hade de åsikterna, säger vi, motiverar det på något sätt mordhot? Nummer två är, men vad trodde ni skulle hända? Det här kan man ju känna igen. Det är ett klipp också med Eva Hamilton, gamla SVT-vdn. Ska sägas att ingen nuvarande SVT-chef valde att medverka i dokumentären. Tycker jag är väldigt intressant.
Intressant.
Men Eva Hamilton säger, det kanske inte var ett bra beslut att ha med Gina när hon är så ung. Återigen, det är inte vad det handlar om. Jag har ju berättat lite vagt om hur det var när jag var på SVT. Och att det sen där hände Gina, att alla har fegat ur vad gäller mångfald, vad gäller att, vad skulle hända om Darin ledde allsången? Darin är i och för sig ursäktad eventuellt. Men du förstår vad jag menar. Sen där hände så är det som att, men ni får skylla er själva, vad trodde ni skulle hända?
Häromdagen på P1 Morgon så intervjuade man Hanna Stjärne. Hon skrev också en debattartikel angående att journalister på SVT, alltså kostnaden för säkerhetsarbete på SVT har liksom ökat jättemycket de senaste åren. Och det är mycket för att man typ får ta emot hot och sånt där, enskilda personer och så. Så att det är ju ett faktum att det händer generellt. Jag har ju själv varit del av det där och fått utnyttja liksom skattebetalarnas pengar till att ha en säkerhetsvakt. Och det var ju verkligen det lilla. Så jag kan ju verkligen tänka mig hur det såg ut runt Gina. Men det som är väldigt beklämmande, första gången jag använder det ordet, det är ju att bara, vi borde inte ha gjort det för hon är så ung. Det är ju lite grann att lägga skuldbördan på den utsatta. Exakt. Eller liksom att det var så här, det var dumt för hon var ung. Bara, nej, det är för att folk är dumma i huvudet som det här händer.
Det finns inte en enda person i SVTs tablå, primetime, som är av utländsk bakgrund. Låt det sjunka in. Nummer tre. Min sista och sorgligaste. Checkat i alla boxar blatten. Några fina människor i de reaktioner som jag kommit över har poängterat detta mycket riktiga. Att detta på något sätt understryker det falska i löftet att om man anpassar sig till svensk kultur så blir man accepterad. Och nu ska jag dra igenom det. Här har vi en tjej. Född här, talar språket flytande, sliter något otroligt, jobbar hårt. Det är inget bidrag här, om det är det man tänkte. Håller sig inom lagens så kallade gränser och omfamnar traditionerna så till den grad i den svenska kulturen att hon älskar julen och vill fira den med svenskar. Alltså alla som påstår att barn till invandrare eller invandrare bara behöver acceptera, omfamna, ingå i svensk kultur. Det här mantrat vi matas av varje dag i svensk media. Det är ljug och det är falskt. Och det här är bara en försmak på vad som väntar oss om det fortsätter som nu. Och det här är det som jag har känt av första gången i mitt liv senaste 2-3 åren när det här har börjat eskalera. Att vissa blickar och röster i Sverige kommer aldrig omfamna någon med den bakgrunden. Med min bakgrund. Man kommer alltid vara andra klassens medborgare. Och inte minst ser vi det när Kent Ekeroth använder en otroligt tragisk krasch med många förlorade liv i Iran för att håna döda människor och göra en rutten, sunkig, vidrig poäng. Det är vad den här dokumentären understryker för mig, och det är den debatten som uteblev och som jag känner att vi mer än någonsin skulle behöva. Okej, då är vi igång igen med podden.
Ja.
Det är lite svårt nästan att ta sig in i det igen. Där man har... Tycker inte du det?
Jo, jag känner mig ringrostig. Ja. Men vad fan. Nu kör vi bara, nu är vi igång. Jag känner mig liksom lite... Fan, det du snackade om nu... Jag blev nog lite... Liksom mörbultad av det. Eller liksom golvad av det. Det är ju väldigt starkt. Och nej, men det, alltså, det är bara så här... Fan vad deppigt allt är. Och jag... Alltså... Det känns... ja... spännande på ett läskigt sätt var Sveriges politik liksom kommer ta vägen under kommande året. Jag är livrädd, och det här är också en anledning att vara det, tycker jag.
Men det här är ju min enda ventil, kan man säga. För när jag gör program för kanaler så finns det en massa områden som är hands off. Så att den här podden finns är ju som någon slags överlevnadsmekanism nu för tiden. Så jävla skönt. Och jag är så glad att vi är tillbaka och tar oss an det här året tillsammans, allt som kommer ske. Men på tal om allt som kommer ske, vi har ju utlovat att vi ska i varje avsnitt mot slutet också meddela det här är de grejer vi kommer konsumera under veckan. Och vill du köra först ut, Britta? Vad har du på lut framöver?
Jag kommer absolut att titta på Kalifat. Jag är superpeppad på den på SVT Play. Inte bara för att Albin Grenholm som är med är från Sävar, som jag kommer ifrån, och hans storebror snömulade mig upprepade gånger på skolgården. Det hör inte hit, men det gör ändå det. Känner du någon stress över att Aliette Oppenheim spelar en person som
Så även jag, nu går jag händelserna i förväg, men även jag kommer se denna, kanske med lite andra ögon, och det blir nog en rafflande recension och samtal om det nästa vecka, gissar jag.
Och sen vi pratade ju om Oprahs 2020 Vision Tour i samarbete med Weight Watchers, absolut. Men får jag säga vilka mer namn hon har på sin lista? Förutom Lady Gaga och Tina Fey, det är Amy Schumer. Det är Michelle Obama, det är J-Lo, det är Tracy Ellis Ross, en av våra favoriter. Det är Kate Hudson, Gayle King, det kommer bli Julian Hough, vet jag inte vem
det är. Vi kommer bidra med så många streams till Viktväktarnas sajt.
Så det där kommer streamas absolut, jag tycker att alla ska kolla. Du måste kolla på den här Lady Gaga-intervjun, så kan vi kanske prata om den sen. Och sen så kommer jag att faktiskt lyssna klart på Ronan Farrows podcast Catch and Kill. Har du hört något om det här?
Nej, men han var ju med på The Daily Show, alltså min killes program, Trevor Noah. Det är ju intressant vad han har ställt till med, absolut. Okej, jag kommer ta mig an, jag ska gå på premiären av Evin Ahmads nya pjäs Determinism på lördag när jag kommer hem till Sverige. På Dramaten, Determinism, alltså finns biljetter på dramaten.com, gissar jag. Det ska bli väldigt, väldigt roligt. Därtill, kvinna som lyst med sin frånvaro hela hösten. Alltså Leslie Jones, denna stjärna vi har sett på SNL, Britta.
Ja, och i Ghostbusters.
Hon har stigit åt sidan lite kort, gissar jag, hoppas jag, för att göra egna projekt, och däribland hennes nya då Netflix-special som har kommit ut nu. Den heter Time Machine, och gissar att den är fenomenal. Det har kommit ganska många här under hösten som jag inte har hunnit kommentera, så det kan bli en inkörsport till att jag gör det. Och utöver att jag kommer fortsätta plöja alla Oscarsfilmer som Parasite och så vidare, så fortsätter jag att läsa boken Trick Mirror av Gia Tolentino.
Ses nästa vecka då. Nästa vecka.
Det gör vi. Puss, puss.
Puss och kram.
Hej!
Hej! Thank you.
deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.